Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej, Fanny.
Hej, Lina. Nu är det igen torsdag. Och Life with Kids podd.
Fantastiskt. Denna härliga... detta härliga lufthål i
exakt, i vardagen. Vi har ju precis, vi är ju lite så här pirriga, för vi har haft en meetup där vi har faktiskt träffat dels lyssnare, några av er som lyssnar på vår podd, några från vår Facebookgrupp Motherhood, och ytterligare några från av de som prenumererar på våra dagliga utskick.
Precis. Ja. Alltså det var så himla kul. Alltså jag är fortfarande uppfylld av det här, och att få träffa folk på riktigt.
Ja.
Det finns någon som lyssnar där ute.
Ja, men verkligen. Och, ja, men det var väldigt lyckat. Så att det vill vi göra om.
Vi drack bubbel och vi hade en allmänt härlig minglade och hade en allmänt härlig stund.
Mm, precis.
Vi hade också där några poddexperter ju från podden som just också
det.
Var där.
Och det var också kul för alla att få träffa dem.
Verkligen.
Ja,
live. Ja, och det är ju en sån konstig känsla när folk, alltså nu har vi ju snart kört ett år liksom, och folk har hängt med oss. Ja, men jag tänker bara på mig sen innan jag blev gravid liksom. Alltså, vilket i min värld är en evighet sen.
Ja.
Och det är så kul med när folk kommer fram och säger att yes, det känns som jag känner dig, Lina. Ja. det känns som att ni är som mitt kompisgäng här.
Ja, men det är precis vad vi vill uppnå.
Ja.
Och det var väldigt kul att få träffa sitt kompisgäng.
Verkligen. Ja. Det måste vi göra om, känns det
för oss. Det ska vi absolut göra om. Nu hade vi ju Stockholm den här gången och lite kvällstid. Så att det kan man säkert tänka sig att vi kikar på andra alternativ.
Ja. Ja. Vi får fixa detta i vår, känner jag.
Absolut.
Ja.
Men det är inte därför vi är här.
Nej.
Vi ska prata genus idag.
Ja, otroligt intressant ämne.
Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
Som jag både spyr lite på, men också tycker det är väldigt intressant. Jag har ett ambivalent förhållande till det här med genus, känner jag.
Jag är inte lika ambivalent. Nej. Det är därför det är så roligt. Och vår gemensamma nämnare är att vi båda har bara tjejer. Döttrar liksom. Med allt vad det innebär. Men hur tänker du kring, vad är det som du känner dig ambivalent inför?
Ja, jag vet inte. Jag tror att det är själva ordet som jag... det blir så, för mig blir ordet, det har fått sån laddning liksom i att det här med, ja men då ska det antingen vara blått eller rosa. Eller så ska det vara bilar eller dockor, eller så ska det vara liksom tjejigt eller killigt. Och så tror man då att okej, nu har man gått igenom en värld. När jag själv växte upp till exempel, då var ju tjejerna väldigt tjejiga och pojkarna väldigt, det var väldigt liksom, jag tror inte man tänkte så mycket kring det här då, liksom våra föräldrar när vi växte upp så att säga. Och sen så kändes det som att det kom någon form av motvåg liksom, att nu får inga tjejer leka med dockor längre, utan nu ska vi presentera liksom, ja, nu blir det en motvåg till det här. Och sen så blev det någon form av så här händebatt där ingen fick ha något kön alls till slut. Alltså jag tror att jag i min hjärna så har det kantrat åt lite olika håll.
Ja, jag förstår.
Vilket att du känner att jag bara har tröttnat på hela grejen. Låt det bara vara liksom.
Ja, och du känner att det snarare blir pekpinnar åt andra
ja,
hållet.
Ja, men precis.
Att så här, nu måste ni leka med Barbie om ni är killar.
Och, ja, men jag är en dålig mamma om jag ger dem rosa kläder. Och jag är en dålig mamma om jag ger dem liksom en bil för hon vill inte leka med den. Liksom, för det är den praktiska verkligheten. Och jag är en, alltså så här, det känns bara som att det blir fel. Liksom. Mm. Jag tycker det är svårt.
Ja, det blir ju kul. Vi ska ju träffa Kristina Henkel sen som driver olika förlag.
Ja.
Och det ska bli väldigt kul att höra vad...
Ja, hon är ju den, eller hon, men författarna till den är ju till... För de har ju skrivit en bok.
Och den har ju du läst alldeles nyligen. Och blivit lite frälst.
Ja, och det är hon som ändå har gjort så att jag ändå tycker ju att det här är ju fantastiskt intressant. Liksom.
Ja.
Och den boken heter ju Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.
Mm.
Och det är ju precis det perspektivet, den liksom ingången i det här som jag tycker är så, för det vill jag ju. Jag vill ju erbjuda mina barn allt. Ja. Liksom. Och att då låsa upp mig från de här låsningarna som jag har skapat i min egen hjärna. Liksom, att det behöver inte vara 2 möjligheter. Utan
just
jag vill
det.
Ju
det är inte
allt.
Antingen dockor eller bilar, utan precis. Man ska kunna ha både och på något sätt bredda det.
Ja, ja, en bok vi varmt rekommenderar.
Verkligen.
Men hur tänkte du då, Fanny? Visste du att du skulle få tjejer innan de kom?
Och... Det visste jag. Ja. Och framförallt med första så tänkte jag nog, då var jag ganska inne på det här och ville liksom... ja, men jag vill nog ha det ganska könsneutralt. Mm. Liksom. Så det är kanske lite det du var inne på. Ja, så, här, ja. Så att... ja, jag försökte hålla mig från liksom alldeles för könskodade grejer. Så. Sen blir det ju, och det är ju också väldigt intressant. För att så fort man sätter på ett barn, man märker ju på omgivningen hur barnet blir bemött. Det tycker jag är jätteintressant.
Mm.
Då när jag hade, ja men det var en svart overall. Eller liksom du vet något helt okodat så att säga. Hur folk som bemöter barnet blir väldigt osäkra.
Mm.
Och hur de ska liksom dels bemöta. För att det gör man ju ändå olika. Även om man kanske tycker att man ett barn är ett barn liksom.
Ja.
Men det har man ju gjort undersökningar på. Att, det är, att tjejer och killar bemöts olika. Men också att hur man ska benämna. Det känns som att det är viktigt för många att veta. Men är det en flicka eller en pojk? Ja. Liksom. Och det är ju också intressant. Sen kan man ju tycka att det spelar väl ingen roll om man då får veta att det är en tjej. Mm. Men jag tycker att det ändå var en intressant betraktelse.
Ja,
ja.
Ja, och jag lever ju också i en värld där jag tänker att jag är nog ganska köns... liksom neutral i mitt liksom sätt. Men öppnar jag garderoben när det är nytvättat och all tvätt ligger där på hög så att säga. Det är ju väldigt rött och rosa. Där.
Ja, men det är det hos mig också nu ska jag säga. Så att jag är verkligen inte någon liksom superduktig på det här eller vad man ska säga. Men jag försöker tänka på det och framförallt försöker jag tänka på när jag träffar barn, att jag aktivt försöker mot pojkar inte vara så här rufsa i håret och åh vilken cool tröja och ska vi jagas lite och försöker aktivt vara väldigt mjuk mot killar och mot tjejer vara extra noga med att tänka på att ge ja, men stärka den de är och det de gör snarare än hur de ser ut eller vad de har på sig. Och det är jättesvårt, för det är jättelätt att, alltså, när det kommer en som liten tjej som har sett på sig sin krona och sin Elsa-klänning och känner sig jättesöt liksom. Det ligger väldigt nära till hans och säger gud vad det är söt och fin.
Och under en dag kommer de ju få många sådana kommentarer.
Ja. Och det är väl inget fel med det, men att man också stärker på det andra på något sätt.
Någonting jag lärde mig i boken är också liksom just det här vad vi förväntar oss av våra barn, att bara förväntningarna är väldigt olika på om det är en tjej eller kille, till exempel på det här med ljudnivån och att man springer omkring, att det är mycket, men det är grabbar, de håller på och springer, de låter mycket, jag tänker bara på när man är ute på gatan liksom, det är barn i alla åldrar och olika kön som springer runt och leker med varandra liksom, och hur jag. Och jag tror att när det är grabbarnas föräldrar, de reagerar inte lika mycket som tjejernas föräldrar. De har lite större. Och det är samma sak när jag tycker att mina barn, de ska sitta still och de ska ta det lugnt och inte vara så högljudda. Liksom. För att jag inbillar mig att det är någon form av uppfostransgrej. Liksom.
Ja.
Men det är ju lika mycket med mina förväntningar på dem, säkert som tjejer, att göra. Jag vet inte, nu har jag ingen kille så att jag vet inte om jag skulle behandla honom annorlunda. Men...
Man vill ju gärna tro att man inte skulle göra det.
Man vill
men,
det. Frågan
men förmodligen, ja, vi får kolla med Kristina vad hon har att säga om det. Och jag tänker att just det här att vara en motvikt, lite som det du var inne på, att säga, ja, men nu ska vi tvinga på dem bilar fast de vill ha dockor. Och lite det här också, att de kommer få höra så många gånger att de är söta.
Mm.
Så att kanske att man behöver fylla på det andra kontot lite grann.
Precis.
Ja.
Alltså det finns så mycket i den här boken. Jag hoppas verkligen att, och det är inga pekpinnar kan jag säga. Jag tycker verkligen att är man nyfiken på det här, hur vi För det är ju så, det är ju vi som föräldrar som begränsar dem. Det är ju det som är så himla sorgligt, ja. till att liksom så här, nej, det är bara tjejkläder är rosa, lila och röda. Pojkkläder är gråa, svarta och blåa. Liksom. Det är ju jättesorgligt. Liksom. Varför ska det vara, vem har sagt det? Liksom? Ja. Det är ju, snacka om att begränsa liksom, och att välja bort saker åt dem. Och det handlar ju om allt ifrån leksaker till egenskaper i värsta fall. Liksom, ja. Att man är inne där och berömmer och justerar deras personligheter, ja. För att de ska passa in i
och
någonting.
Och barn är ju extremt adaptiva till sin natur. Mm. Så att de plockar ju upp allt, tonfall och... Mm. Och så, ja, och anpassar sig.
Och jag lever ju liksom i en värld där jag tänker att nej men, ja, men det är väl slumpen, de är ju så. Det ligger ju i deras personligheter. Men när jag läser boken och inser att det är ju precis det här de skriver om är så otroligt könsnormativt. Liksom, det är då man blir, fast vänta nu, det kanske inte är en slump att mina tjejer sitter still och gillar att pyssla.
Ja.
För att det gör oftast tjejer. Varför då? Jo, för vi berömmer dem när de är tysta och snälla och sitter still. Liksom. Mm. Och då blir jag arg. Då blir jag liksom så här, då
känns det ju som att man själv har gått i någon fälla.
Ja,
det är ju det som är tråkigt.
Men en positiv liksom kraft i det då, att jag vill förändra någonting snarare än att någon säger åt mig att du är fel. Liksom. Ja,
och där är ju boken så himla bra, för man får jättebra konkreta tips och den är ju rätt kul också. Ja. Fina roliga illustrationer, precis. Som verkligen sätter fingret på... Ja. På mycket vardagligt.
Ja, och mycket bortförklaringar. Jag har ju rannsakat mig själv, Fanny, så mycket efter jag läste den här boken. Men en sak jag ofta skyller på, tror jag, det är ju att ja, men deras kompisar säger ju, eller ska ju ha dem, ja. Eller deras kompisar har ju, så att då tillåter jag att de, ja men som till exempel när Juni kommer in från förskolan, en dag sa hon att hon ville bara ha rosa kläder. Hon slängde bort allt annat. Och till slut så ja men ta dina rosa kläder, och till slut så eller så här så kan jag bli liksom arg på deras kompisar att det är de som har begränsat henne liksom.
Ja.
Alltså att man hittar så mycket bortförklaringar, ja. Liksom.
Och jag tänker, nu har ju vi tjejer, men på något sätt är det ju ännu kanske svårare. Alltså tjejer har det ju väldigt mycket lättare att kanske klä sig och vara som killar. Mm. Det anses ju i och med att vi lever i ett patriarkat, Lina. Mm. Ja. Så är ju liksom, mannen har ju lite högre status. Mm. Mm. Så att som tjej när man klär sig manligt eller gör manligt kodade saker som att ta för sig och vara lite så här pojkflicka. Det är ju liksom en komplimang nästan, att man är lite cool. Mm. Så.
Verkligen.
Så att tjejer har ju mycket lättare att närma sig den manliga sfären på många sätt. Men som kille eller pojke då, att kanske våga ha klänning, vill jag ha nagellack. Och vem gillar inte glitter? Mm. Alltså alla barn älskar glitter. Det är inget konstigt. Regnbågsfärger och det är vackert. Liksom. Det är jättekul. Mm. Men att det där finns där då, att blir han retad? Mm. Och hur bemöter de andra, både vuxna och barn, honom? Att det finns en rädsla där också som förälder, att man vill inte utsätta sitt barn. Det skulle jag vilja fråga Kristina om.
Verkligen, och jag tänker i dessa liksom, MeToo-tider liksom, alltså, jag är ju helt övertygad om att saker som vuxna, både kvinnor och män liksom har med sig in i det här, det börjar redan i de här strukturerna väldigt tidig ålder. Alltså, jag är ju väldigt övertygad om det, så att kan man eller så här, snarare hur kan man liksom göra som förälder då för att liksom, ja, men inte sätta de här normbildande mannen, eller ja, den så småningom mannen, men den lilla killen liksom, att inte han behöver leka de här dominanta lekarna och liksom
lära sig respektera ett nej, alltså bara det, så här, nej men han är kanske bara kär i dig, hur många har inte fått höra det liksom,
och låta tidigt tjejerna också ta plats, så att de betyder lika mycket. Kan man liksom lära dem det från början, alltså det här är också liksom genusfrågor. Det är ju, det är så stort och smått, och det är verkligen. Liksom ja, det är så mycket frågor bara, jag känner.
Ja, ska vi ta med oss dem?
Ja, det är väl
till
lika bra.
Kristina. Ja.
Ja, det ska bli ett intressant samtal, kan jag säga.
Verkligen. Vi hörs snart igen.
Ja. Kristina.
Ja,
hej!
Hej, kul att vara här. Välkommen hit.
Välkommen till oss.
Tack.
Kan inte du börja med att berätta lite om dig? Om er, olika
förlag. Jag heter Kristina och driver olika förlag. Och vi ger ut en massa barnböcker. Vi ger också ut metodböcker för vuxna och unga människor. Och vi jobbar ju med, så här, vi kallar det för normkreativitet. Så vi jobbar för att skapa så här, fler möjligheter för barn så att de ska få ett större handlingsutrymme. Och jag jobbar mycket med att så här, utbilda pedagoger i både förskolan och skolan. Och så har jag skrivit metodböcker om det här också.
Fantastiskt. Och du och Marie har ju skrivit en helt fantastisk bok som vi ska säkert prata lite mer om sen, men som jag öppnar mina ögon på ett helt nytt sätt ändå. Berätta lite om den.
Ja, alltså den här boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2. Den kom ju till för att vi båda två har jobbat med liksom så här jämställdhet väldigt länge. Och tittat på liksom, vad är det som gör att vi faktiskt kan förändra? Så vad är det som gör att vi går från ord till handling, som man brukar säga. Att de allra flesta tycker att det är så viktigt med jämställdhet för barn. Men sen någonstans där så fastnar vi liksom på vägen och vet kanske inte riktigt vad är det vi ska göra. Och då ville vi helt enkelt skriva, vi tänkte lite som en kokbok, att man ska kunna slå upp den här boken och hitta en genusfälla, det vill säga en situation där vi bemöter barn olika på grund av att de är tjejer och killar, och sen helt enkelt få praktiska tips, hur skulle vi kunna göra istället? För vi har båda två märkt i vårt arbete att det är ganska enkelt att förändra faktiskt. Alltså det, ibland handlar det bara om att byta ut ord, ibland handlar det om att ta ett till exempel, ställa en fråga alltså, och sådär. Mm. Så vi vill gärna dela med oss av det.
Mm. Ja, den är verkligen fantastiskt bra. Det är som en handbok. Mm. Och som du säger, man kan dyka ner bara på ett ställe och hitta inspiration. Jag gillade ju väldigt mycket det här. Ni skriver om hur man leker. Ni tar ju upp Batman och Barbie som ett exempel. Och hur man leker, att Batman är vänd från och är aktiv i leken. Medan Barbie är vänd emot barnet med fokus på utseende och klä på och klä av. Och där har ju ni några tips som är så här sköna. Ni har ju så, hela boken är fullproppad med tips.
Ja.
Men det är sådana där små enkla grejer som att du kanske vill,
ja, om du kommer ihåg. Jag tänker det också. Alltså, det är så mycket som händer i leken som vi kanske inte tänker på. Alltså, dels så tänker jag att det bygger upp så här barnens ordförråd, vad vi övar på. Men också hur vi hanterar konflikter, tänker jag, är ju en sån jättestark grej. Alltså, det är ju ingen slump att inte så här, ni vet, så här Barbie-dockor eller andra moderdockor, de skjuter ju inte ner varandra när de inte får låna läppstiftet. Det gör de ju liksom inte. Men alltså, om man tittar på Batman eller Spiderman, alltså, där löses de flesta konflikter med så här, men vi spränger dig eller vi skjuter lite mer. Och där tänker jag också
härlig konfliktlösning
ja men faktiskt att det där liksom, och jag tänker också att där behöver vi se att gör vi det här ensidigt, så är det såklart att det påverkar barnen. Men får de en variation, så då lär de sig massor med olika sätt. Och där tänker jag mycket också med barn, att vi ska inte säga att det som de är intresserade av är fel liksom, utan det är bättre att vi lägger till, så att är det liksom Spider-Man eller Turtle eller Batman som gäller, fortsätt leka med det, och så bara lägger vi till så här, men hur skulle Spider-Man vara om han blir pappa till exempel?
Precis.
Hur sover de här Spider-Man-barnen? Ska vi hänga upp dem i taket liksom, och göra kokonger? Vad äter de för någonting? Att någonstans där, det är det som jag tycker är fantastiskt med barn också, att de är otroligt kreativa, och också så kreativa som vi vuxna tillåter dem att vara.
Mm. Ja. Fantastiskt. Men kan vi inte bara börja med att prata lite kring själva debatten om genus?
Ja.
Ja, för nu vet inte jag har en liten tråkig ingång i det här. men jag kan uppleva ibland att man är så totalt mätt på den här debatten, genus liksom. Det är inte det sexigaste ordet som jag vet. Nu har jag lite tråkig ingång här, Kristina, men jag vet att du kommer att övertyga mig. Och det är samma sak när man pratar med många andra i min närhet, så är det så här, för då hamnar man ju i det här rosa eller blått, dockor eller bilar, pojke eller flicka, och så måste man välja.
Ja.
Och sen så vill man visa att man är lite medveten, så då säger man, ja men jag gav min tjej en bil, men hon vill inte leka med den, så jag provade i alla fall. Ja. Och sen så har man fastnat i de hjulspåren liksom.
Det är jättevanligt. Varför är det så, men jag tänker att vi förenklar hela vad det här handlar om. Jag tänker att alltså jag har jobbat med de här frågorna sedan liksom början av 00-talet. Mm. Det är varje år nästan så är det någon journalist som vill skriva om barnkläder för barn. Så, oj, nu har de gjort nya barnkläder. Det är rosa för tjejerna och blått för killarna. Det är olika tryck. Och då tänker jag så här, ja alltså, Det är ju ett sätt att se det här på ganska ytligt, men där måste vi se så här, men det här har en annan dimension. Alltså det handlar inte om bilar och dockor, det handlar inte om rosa och blått, utan det handlar om att när barnen får på sig de här kläderna så tittar vi på barnen, de är lika stora, de får på sig olika kläder. Alltså vad händer i oss vuxna när vi ser dem? Mm. Det är det, och där tänker jag att vi kan bara fundera på, till exempel, vi har ett exempel i boken med två linnen som är lika stora. Det är en katt på båda linnena. Det ena linnet är rosa och det är en katt som säger miau. Och på det andra linnet så är det grått och det är en katt som säger grrr, liksom. Och så funderar vi på vem av de här ungarna får mest kramar. Och det är ju oftast den som har på sig det söta linnet. Och så tänker vi så här, insättningen på ett kramkonto under en dag, under en vecka, under ett år, en hel uppväxt. Och då förstår vi att här händer det någonting, för vi vet liksom att hjärnan utvecklas positivt när vi rör varandra på ett snällt sätt, till exempel. Mm. Det blir enklare för oss att lära oss saker, vi blir mer kreativa. Så att, och då ser vi så här, aha, det här har en djupare dimension, och det är det vi måste prata om. Sen spelar det ingen roll vad barnen har på sig, dockor och bilar. Alltså, det där är liksom att förenkla. Mm. Jag tror att det är därför också människor är trötta på det här, för att man ser inte så här, men hur, vad är det här för nytta? Och så måste vi koppla till så här, ja, men om barn får olika mycket kramar och får lära sig uttrycka känslor på olika sätt, lära sig lösa konflikter på olika sätt, och så kopplar vi, jag tänker, till MeToo som har varit nu i sociala medier. Alla jättemodiga tjejer, kvinnor och transpersoner som har gått ut och berättat om sexuella övergrepp och trakasserier. Då fattar vi så här, ah, det är det som händer. För att det som är viktigt där att se, det är att det inte bara så här 10 tjejer som har sagt det här har hänt mig. Nej. Utan alla har sagt det, och då förstår vi också att det här är liksom en struktur.
Mm.
Och vi måste, alltså det här med så här individuella val och så här, det är inte det som är det viktiga när det handlar om barn, utan det handlar om barn, så handlar det om, vi måste rusta dem för framtiden.
Mm.
Alltså det är ingen som vill ha en unge som växer upp till den som kommer retas, trakassera, eller den som tafsar på tjejerna. Alltså, det är ingen förälder som vill det.
Nej.
Jag tror att det är där vi måste liksom, det är det som den här diskussionen faktiskt behöver handla om.
Mm.
Men sen tänker jag också att det finns jättemycket så här missförstånd vad det här med jämställdhet är.
Mm. Berätta.
Ja, men jag tänker så här, jag tänker bara på när jag själv växte upp. Jag är uppvuxen i början på 80-talet. Och när jag tittade, ni vet, så här på kort från när jag var liten, då hette det ju dagis, inte förskola. Så jag och mina kompisar, vi hade ju barnkläder. Alltså det går inte att se vilken av oss som var tjejer och killar. Och sen så
klassiska
tittade,
polan och pyret ränderna.
Nej, men det var inte ens polan och pyret ränder. För då på den tiden så var det ingen så här medelklassgrej att klä sina barn könsneutralt, som man säger. Utan då var det barnkläder för att man skulle kunna ärva varandras kläder, till exempel. Just. Så att om, så tittar jag på liksom när mina egna barn växte upp. Alltså att på deras förskolebilder så det är jätteuppdelat. Det går nästan att se exakt vilka som är tjejer och killar. Och där behöver vi se att det här var ju liksom, på 70-80-talet så tänkte vi så här, men jämställdhet handlar om att göra lika.
Mm.
Men så märkte vi så här, nej, men det vart inte jämställdhet. Och sen så finns den här andra också, så här, men jämställdhet handlar om att göra tvärtom, som många är inne på nu. Att så här, men då ska killar ha rosa, de ska ha nagellack, då blir det jämställt, eller jag tar på min dotter så här häftiga kläder. Men då blir det också bara tvärtom.
Mm.
Och sen så tänker jag att det finns en tredje jättevanligt missförstånd, och det är att vi ska ta bort det som är mest feminint och maskulint.
För det tror jag många tänker.
Ja, ja, ja.
Okej, men då ska inte tjejerna vara rosa och ha dockorna, och killarna får inte ha det. Och så blir man skammad som förälder lite grann av samhället, säger jag med citationstecken i luften. Och det här med hela hen-debatten, då tror jag också många landade i att okej, men då ska vi avidentifiera alla identiteter på våra barn. Då ska alla bli likadana igen.
Ja, liksom. Och då fattar man ju att folk säger nej och blir arga.
Ja, alltså, men det blir så här, tjejer får inte vara tjejer, och de ska inte ha bilar och vara blåa, och de ska alla vara neutrala.
Ja, men det blir också svårt, och det är därför vi tänker så att vi pratar om de här 100 möjligheterna istället för ett för tjejer och killar. Så tittar vi på det här, så handlar det om att det skapar flera olika sätt att vara på. Mm. Och det här är också spännande, för när vi pratar om jämställdhet, att det liksom handlar som, ja, men om barns handlingsutrymme egentligen, vad de kan göra, vad de kan säga, också vad de kan drömma om att de ska bli vad de, när de blir stora, när de växer upp. Men också hur de kan påverka sitt liv, alltså samhället vi lever i. Så ser vi så här, handlingsutrymme, det handlar ju faktiskt om makt.
Mm.
Makt över våra egna liv, makt över samhället. Och det är det som det här är. Och det som jag tycker är intressant är när vi pratar om jämställdhet, så att det handlar om att lägga till och liksom göra ett större handlingsutrymme. Mm. Då är de allra flesta säger så här, ja, äntligen! Mm. Nu kan vi börja göra. Liksom. För att det är också som när vi hamnar i den där konflikten, men också den här tröttheten att inte så här, ha, vilja prata om rosa och blått, så händer det ingenting. Så det är också ett slags passivt motstånd, tänker jag. Mm. Som är, det måste vi se. För där, vi behöver ju komma vidare för barnens skull. Liksom.
Ja,
verkligen. Och det var väl därför jag ropade halleluja och kände någon, jag tror befrielse tror jag kände när jag läste er bok.
Ja, vad roligt.
Ja, men på riktigt, för att det känns som istället för att gräva ner sig i de här skyttegravarna då, rosa eller blå träsket så att säga, så pratar ni om att ge barnen alla möjligheter istället, alla möjligheter, alltså hela spektrat liksom av och det vill ju jag. Alltså så här, jag vill inte välja rosa eller blått, utan jag vill ju ge mina barn alla möjligheter. Mm. Och det hände någonting med, och det, jag vet inte, jag tror att det är att ni också att ni inte skammar, utan att ni bara liksom ja, här är lite tips om man vill förändra något, och, alltså så här, det är väldigt positiv ton i den, och det gillar jag väldigt mycket.
Ja, alltså det är ju jättekul att göra jämställdhet. Alltså livet blir så mycket roligare på riktigt, ja, verkligen. Alltså, jag tänker som förälder också, det är mycket roligare som förälder att få skapa sitt föräldraskap istället för att behöva jämföra sig mot så här, mammarollen och bara så här, åh nej, jag kan inte leva upp till den, det är jättemycket krav på mammarollen, papparollen också. Alltså, det är jättesvårt att försöka passa in i de här normerna som finns. Så att om vi tänker så här, jag är en förälder, så får vi också mycket större frihet att vara med våra barn på det sättet som vi trivs med. Och där tänker jag, för jag tänker också med alla de här normerna hur vi ska vara, det skapar mycket stress.
Mm, absolut.
Och så.
Jag är rädsla för att göra fel och sådär. Och jag tycker ni illustrerar det väldigt, väldigt bra. Jag har väldigt roliga illustrationer också i boken. Men när man ser den här godishyllan av plockgodis och tänk bara tanken liksom, som känns väldigt fånig ju, att killar bara får välja svarta, gråa och blåa, gröna godisar, och tjejer får bara välja liksom rosa och röda lilla godisar.
Och så står man, en pojke där, men jag vill ju ha geléhallon.
Ja, nej, du får bara välja. Och det säger ganska mycket, för liksom, när det gäller godis, för där har vi också färger, då är det liksom, det är ju liksom, det låter ju helt absurt. Mm. Men när man tänker på liksom, övriga samhället, liksom, det är ju ofta så vi gör, att nej, men det här är din planhalva och det här är din planhalva. Liksom, även om man inte säger det så tydligt.
Verkligen, och jag tror också, om vi skulle göra sådär en godisaffär och färgsortera godisen, alltså, jag tror jättemånga föräldrar skulle bli upprörda och säga så här, det här är orättvist, barnen ska få välja själv lördagsgodis. Mm. Jag brukar jämföra med om vi skulle säga så här, i skolan, så här, men bara tjejer får läsa matematik. Det är den nya läroplanen för skolan. Mm. Folk skulle bli så upprörda. Liksom. Mm. Men ändå så ser vi alltså att barn får öva så otroligt olika saker. Och det gör ju liksom, alltså faktiskt att vi krymper som människor.
Mm. Ja, men verkligen.
Men jag tänker också, jag brukar jämföra med det här när ordet snippa dök upp. Det tycker jag är en sån fantastisk förändring i vårt samhälle. Det var ju slutet på 90-talet och det var ju föräldrar som drog igång det här att hallå, varför har vi inget ord på tjejers kön? Det är ju knäppt liksom.
Ja, det är egentligen helt riktigt, bizarrt när man
tänker om vi skulle ha en annan kroppsdel. Ja, ah, men ah, jag har lite ont i det där uppe idag.
Ja, det är så här överbenet.
Ja, det gör lite ont där uppe liksom. Och så kan vi liksom inte prata om det här och så ska vi gå till läkaren och säga, ja, ah, men du vet det där uppe. Alltså, nu har jag haft ont så här, i 2 veckor. Jättekonstigt. Och jag tänker, alltså det som var fint, jag jobbade själv på förskola och jobbade mycket med det här att börja prata med barnen om snippan och snoppen som något helt självklart. Och alltså det är så fantastiskt att se hur barnen ser på varandra efter det, för det skapar liksom jämställdhet, att alla barn har någonting mellan sina ben. Och det handlar också, tänker om identitet och sen också i förlängningen att få skapa sin egen sexualitet. Men det som var spännande sen, för sen började jag utbilda pedagoger lite senare och förklara så här, varför det här är så himla viktigt att använda ordet snippa. Och alla pedagoger var så här, ja, men vi fattar, det här är en jättebra idé. Och så sa jag liksom så här, ja, men då behöver ni berätta det här för föräldrarna nu, att ni kommer börja säga snippa och snopp på förskolan. För att annars kanske era barn kommer hem och säger snippa och pratar med föräldrarna, och så kommer föräldrarna skratta och tycka att det är, ja, men förlöjliga barn, eller liksom så här, vad gulligt att du säger så. Och så sa jag, men därför måste ni berätta varför ni gör det här. Och det här var jätteintressant, för då var det, och jag minns speciellt en grupp som jag jobbade med, och då sa förskolechefen, då sa han till sina pedagoger, han bara, om det här är jätteviktigt, då får alla informera föräldrarna på nästa föräldramöte, vill jag att ni tar upp det här med snippa. Och pedagogerna tittade på sin chef och sa så här, nej men du är ju chef, det här är din uppgift. Ja. Och så var det ingen som ville ta den här frågan.
Snippan
och så,
ligger på ditt bord.
Precis, ja. Du har snippan.
Snippansvarig.
Snippansvarig, så ingen ville ta snippansvaret liksom. Nej. Och så tänker jag, ni vet, att ah, men som det är nu, jag brukar kalla dem för snippa-generationen. Mm. Alltså alla de här ungarna, tjejer, killar, liksom, hänperson, som har fått växa upp med att det finns namn, liksom, det går att benämna. Alltså, det är fantastiskt. Mm. Det är...
Och då blir motsatsen helt absurd, att man inte hade namn,
ja,
förut.
Ja, och det här är en... Jag tycker att det är spännande att se liksom just hur språket kan öppna upp nya, mm. nya sätt att vara med varandra.
Det, här... det är ju samma med ordet hen,
ja.
Som jag tycker är ett fantastiskt ord.
Verkligen.
Just för att det finns väldigt mycket användningsområden för det.
Ja.
Min dotter har ju en gossekanin som hon ja. Har haft sedan hon var bebis. Och det har varit alltid lite oklart om... det är en hon eller om det är en han. Och sen så upptäckte hon för några år sedan då, när hon var kanske 3-4 genom faktiskt den Victor och Samir-låten.
Oh, ja.
Ja, där de sjunger han och hon och hen.
Ja.
Ja, men vad är hen så här? Ja, men det så här, det är ett jättebra ord så här. Det är liksom när man inte vet.
Ja.
Eller man kanske inte, ja, men varken att det varken är en tjej eller kille. Ah. Då var det som att det liksom lossnade. Så nu är den här kaninen, det är en hen.
Oh, ja, härligt. Uh-huh.
Och jag hör ju ofta att hon liksom tillrättavisar sin lilla syster så här. Men är det en tjej eller kille, säger hon. Men det är en hen.
Men ska vi släppa själva debatten? Och sen så kan vi väl gå in på de här lite mer vardagssituationerna som kan ja, dyka upp. Och alla fel man som förälder kan göra, som jag... tungt får bekänna för mig själv. På tal om de här gosedjuren liksom. Alltså, och för det är ju en sån där grej som jag har satt på mina egna glasögon nu, att alltid alla gosedjur, min äldsta tjej 5, hon älskar gosedjur, hon har hur många som helst. Mm. Och alltid så, ja, så kommer den där ett nytt gosedjur hem och så ska vi döpa den då. Och så frågar jag liksom, okej, vad ska den heta tycker du? Och då så tittar hon länge och jag vet inte, vad tycker du mamma? Och alltid så föreslår jag, jag säger alltid han om gosedjur. Mm. Varför gör jag det, Kristina?
Oh. För att vi är uppväxt i ett ojämställt samhälle.
Nej, men oavsett, jag inser det själv. Ja. Och, så nu, och det är ju första steget att man inser det. Och sen har jag liksom aktivt valt att börja liksom där, låta henne bestämma såklart. Men alltid när jag hänvisar till ett gosedjur, då säger jag han.
Jag vet, det där är så tråkigt. Alltså, jag tänker, vi har ju en sån här manlig norm i svenska språket som de allra flesta språk faktiskt har. Alltså att vi använder ordet man mm. när vi pratar om det, alltså om det allmänna. Vi säger snögubbe. Mm. Det är väldigt få som gör snögummor.
Mm.
Vi säger liksom legogubbe. Alltså det här att han är det neutrala. Jag tänker det kommer in när folk är gravida också. Jag pratar mycket med barnmorskor som berättar för mig att jättemånga som är gravida första gången tänker att de ska få en pojke.
Mm.
Mm. Otroligt många fler som tänker att de ska få en pojke. Men i Sverige så föds det lika många tjejer som killar. Men den här normen att det är så vi tänker oss, det neutrala, den är så himla, himla stark. Mm. Och den finns i språket också. Och jag tänker, som du berättade också, det här första steget är ju se.
Mm.
Nej, jag gav alla gosedjur killnamn. Liksom. Mm. Och då tänker jag, då ser vi det och sen kan vi benämna det och prata om det. Har du märkt att jag har gjort det? Ja, jag har märkt det.
Mm.
Okej, ska vi döpa om några? Ska vi ändra lite? Liksom?
Och även om själva namnen är, för de har vi liksom så här, de är ganska neutrala. Det är Gogo, det är alla, men ni vet, alla de här. Men ändå så hänvisar jag till Gogo som han. Även om det liksom... Ja. Ja, vi ska inte, det här ska inte handla om mina tillkortakommanden.
Ja, eller varför inte?
Ja, eller varför inte? Men Kristina, kan vi inte liksom prata lite grann om egenskaper? För det här tycker jag är otroligt intressant.
Ja.
Om hur vi berömmer och hur vi förhåller oss till barn. Små tjejer och små killar då.
Det finns ju en undersökning som har gjorts på förskolor där man har upptäckt att beröring och fysisk kontakt mot pojkar respektive flickor sker på olika sätt. Att flickor får fysisk närhet när de är ledsna och ska tröstas, eller som bara spontana kramar när man säger hej eller hej då. Och så här.
Mm.
Medan pojkar oftast fick fysisk närhet, alltså närhet inom citationstecken, i tillrättavisande sammanhang. När de hade gjort fel och när man behöver, nej, det, så här får du inte göra, utan nu får du ställa dig här och... Det är ett så jättetydligt exempel tycker jag. Och det är väldigt svårt förmodligen att ändra på. För att det är inget man tänker att säga, nej, nu känner jag för att krama honom, men det ska jag inte göra för han är en pojk. Utan det bara...
Mm, alltså, det där är ju jätteorättvist. Alltså, ja. Det är så taskigt hur vi uppfostrar killar. Och det är så taskigt att vi har den här berättelsen att killar är busiga och bråkiga, de som förstör. Alltså, det... Ja, jag tänker att vi verkligen så här överger killar väldigt, väldigt tidigt faktiskt.
Mm.
Att sätta regler, hitta på gränser själv. Alltså att där är vi med tjejer mycket längre och guidar dem, försöker prata, är nära och allt det där. Och där är ju någonting som vi verkligen behöver ändra på. Jag tänker att det inte är så svårt. Att vi kan tänka, nu ska jag...
Om man är medveten om det.
Ja,
då är det inte
ja
så svårt,
men jag tänker liksom att har vi sett det här så behöver vi gå in och tänka så här, nej, nu ska jag kärleksbomba det här barnet lite extra. Nu ska jag inte tjata alls på den här ungen. Nu ska jag krama den. Jag ska säga snälla saker. Jag ska ge den komplimanger. Jag ska liksom peppa den här ungen. För det handlar ju också om att... du, alltså, det som är sorgligt som man också kan säga, det är att i nästan alla barngrupper på förskolan så finns det vissa, oftast killar, några stycken som får väldigt mycket tillsägelse, väldigt mycket negativ uppmärksamhet.
Mm.
Och det här följer med dem genom hela skolan, genom hela gymnasiet. Alltså, mm. Som barn är det jättesvårt att själv ta sig ur den här rollen. Så att där tänker vi behöver, för att som vuxen om vi får mycket negativ uppmärksamhet, jag tänker till exempel om mina kollegor skulle vara väldigt så här taskiga mot mig, ni vet, eller bara mm. säga till mig hela tiden så här, ah, men Kristina, du är så slarvig, du tar aldrig undan efter dig, du bara så här, gör det här. Alltså, då kan jag fundera så här, men jag kan byta jobb. Men om du är 4 år mm. så är det jättesvårt att säga så här, jag skulle vilja byta förskola för att jag har hamnat i en så negativ roll här. Alla bara tjatar på mig.
Jag vill byta föräldrar, tack.
Jag vill byta föräldrar.
Får man hoppas.
Kan man få lämna in sina föräldrar på några nya. Alltså där, och det som är spännande är att det finns ju forskning. När barn får höra vad de har gjort fel och vad de har gjort dåligt och så händer ingenting i hjärnan. Men när vi säger till barn så här, det här gjorde du bra, nu blev det rätt. Mm. Då aktiveras hjärnan. Mm. Och det här behöver vi, jag tänker som föräldrar och vuxen, veta om. För att det funkar inte att tjata. Det enda som händer när vi tjatar, det är att barn slutar lyssna.
Mm.
Och att vi kommer längre ifrån varandra. Mm. Och sen så tänker vi vuxen, så här, varför lyssnar inte det här barnet på mig? Men det är inte konstigt. Vi skulle aldrig tjata hål i huvudet på en vuxen som vi gör med vissa barn.
Mm.
Alltså det är inte respektfullt. Och där tänker jag att det går att tänka, istället för att säga så här, tjata på barnen så här, sluta skrika, mm. sluta springa, sluta kladda med maten, allt det där, så kan vi fundera så här, okej, vad är det som jag vill att ungen ska göra? Mm. Skulle du kunna prata lite tystare till exempel? Ska vi prova, vi pratar lite tystare? Ja, okej. Eller till exempel säga så här, men du, jag skulle tycka att det var jättebra att din mat stannar på tallriken. Ska vi se om det går? Eller du kan lägga den på min tallrik. Alltså att vi tänker så här, okej, vad är det för något jag vill ska hända? För att jag tänker att det här med att göra jämställdhet, det handlar ju också jättemycket om att faktiskt respektera barnen.
Mm.
För när vi vuxna inte respekterar barnen, så är det svårt för barnen att respektera andra barn. Och vi sätter igång en väldigt negativ spiral där. Mm.
Och sen har vi, vad jag förstår, väldigt olika förväntningar också på barnen, om de är tjejer eller killar.
Mm. Alltså jag tänker att det här gör med en gammal föreställning, att man tänker att tjejer mognar tidigare än killar. Och det är jättespännande, för jag har försökt fråga, ni vet, så här, barnpsykolog, vad är det här med att mogna tidigare? Vad lägger ni i det? Ja, men det är så här emotionell mognad. Aha, men vad är det för någonting? Och jag tycker det här är intressant också, för tittar vi på det här, om det skulle vara så att killar mognar senare, då skulle de någon gång komma ikapp.
Mm.
Och jag tänker, ni vet, om vi tittar på hur det ser ut i skolan, där har killar har sämre betyg i alla ämnen än tjejer utom gymnastik. Och så har det sett ut ända sedan man börjar titta på betygsskillnaden mellan tjejer och killar. Och om det skulle vara så att killar skulle mogna senare, då skulle de komma ikapp på högstadiet eller gymnasiet. Och få lika bra resultat och vara lika. För att, och det där tänker jag att vi behöver se. För att när vi sätter de här olika kraven, så gör vi barnen en gentjänst.
Mm.
Det är inte schysst mot dem. Alltså, tjejer får öva jättemycket på att sitta still och sitta och göra saker vid bord. Pyssla både hemma och på förskolan.
Mm.
Så kommer de till skolan och börjar i 6 års förskoleklass. Då är de mycket bättre förberedda. Mm. Medan killar har inte alls fått öva på det här. Utan då har man tänkt att min killa måste få röja runt. Och så här. Det är såklart att det blir jättesvårt då när någon lärare säger att nu ska du sitta still här. 45 minuter. Mm.
Men om man lyssnar på det här och är en förälder som känner oj, jag känner igen mig i det här. Och om man, och man antingen har en liten tjej som har, man vet, hon är jätteduktig. Och vi berömmer ju också. Alltså, jag har två tjejer, eller i alla fall den äldsta, som är jätteduktig på. Hon har sån tålamod. Och hon sitter still och hon pysslar med sina böcker. Och hon syr och hon gör allt sånt där. Och hon får ju också beröm för det. Ja, ja. För att hon har så bra tålamod. Ja. Och hon liksom kan sitta still. Och hon kan verkligen koncentrera sig. Och så. Och det får hon ju både av mig och av sina förskolelärare. Utav liksom väldigt många. Liksom. Så att jag spär ju också på det här och bygger hennes självbild, antar jag, att hon är en sån som kan sitta still länge och sitta och pyssla med sina små saker. Men hur kan man träna då som förälder om jag vill liksom bryta det här?
Alltså, jag tänker att det handlar ju, dels tänker jag med ord, alltså, vi kan säga så här, uppfinna om pyssling till exempel. Det händer någonting då. Men jag tänker också att vi behöver liksom,
för jag vill att hon också ska bli en tjej som tar för sig liksom, i livet och liksom kan ta plats i ett rum. Och...
Ja, och då tänker jag att då kan man utgå. Är det liksom det här pärlpysslet som är kul, så gör det. Men så säger vi så här, okej, men ska vi testa så här om vi pärlar jättelångt till exempel. Alltså vi bygger ett jättelångt halsband med pärlor och sen bygger vi till. Och så sätter vi ihop dem här och så hänger vi upp dem i hela rummet. Kan vi göra det? För då är det som att vi tar det som barnet behärskar och tycker är kul. Och så gör vi någonting som tar jättestor plats. Mm. Det är ju ett sätt att se så här, okej, det här det kan vara samma men det kan vara på helt olika sätt. Och då får vi testa olika egenskaper. Det är också väldigt roligt om man har flera barn som sitter med sin egen pärlplatta. Så här, okej hörni, ska vi stryka ihop era pärlplattor? Och så får man en pärlplatta som är stort som ett bord. Liksom. Vad händer då? Ja. Det blir en ny känsla. Och jag tror att för varje sån där erfarenhet som vi gör. Alltså det handlar ju om oss vuxna också. Men som barn, att det här gick. Så här går det också att göra. Då får du liksom en egen bild av att jag är också kapabel till det här. Mm. Men sen så tänker jag också att vi behöver ju också se att vi kanske inte ska förstärka för vissa barn. Om man kanske säger så här, men du är så duktig, du är så bra på det här. Utan se så här, vi behöver lägga till andra saker här. Mm. Du är så påhittig, du är så uppfinningsrik eller du är så smart. Tänk att du tänkte ut det här, du är supersmart. Hur gjorde du för att tänka ut det? Mm. Och att vi ställer de här frågorna. För jag tänker också att det är en sak att säga att någon är så här duktig. Men det är en sak om vi ställer frågor. Hur gjorde du för att det skulle bli så här när du ritade? Mm. Men jag tog den här färgen och så blandade jag med. För när vi ställer frågor, då liksom uppmuntrar vi barnets personlighet att komma fram på ett annat sätt. Mm. Och då fattar ju den också att jag är viktig som person. Så att den dagen när jag ritar en ful teckning inte blir lika jobbig. För att det är ju baksidan av det här duktiga. Just det. Liksom. Mm. Jag tänker samma sak, har vi barn som älskar att röja runt, alltså fixa utrymme, gör det så att inte det alltid blir någonting som vi tycker är negativt. Kör en brottningslek tillsammans och gör det, för det handlar också om att se så här, men det här kan vara kul och roligt tillsammans. Och så kanske vi kan sätta in jättebra regler där, att när jag säger så här så då vill jag att du ska sluta brotta ner mig, eller då betyder det att du kittlar för mycket. Så testar vi det liksom. Vad går gränsen för det här? Men om jag kittlar så här är det jättekul. Men nej, här vart det för mycket. Okej, men då måste jag backa. Och så är vi med i det där. För att då kan vi också lägga till andra egenskaper. Till exempel att lära sig lyssna på andra människor. Men vi har samma lek.
Mm. Kanske hade jag en sjukstuga efteråt.
Ja, men precis. Här
behöver vi plåstra om.
Verkligen.
Otroligt intressant. Ja. För jag tror att många, inklusive jag själv, då, låser fast sig vid att men det är ju egenskaper. Alltså barnen är ju sådana. Det här är hennes egen. Hon är sån att hon gillar att sitta still. Och det måste ju ligga mycket i det också. Att barnen har ju såklart liksom medfödda saker, gener och allt sånt där. Men att på det här så lägger man ju som förälder, antar jag då, jag gissar nu. Men så lägger man på ett ganska stort raster av liksom saker som jag tilldelar dem och som jag belönar dem med utifrån mina liksom trångsidigheter och mina förväntningar på hur tjejer och killar ska vara.
Och också liksom. Som samhället och alla runt omkring förutsätter på något sätt. Att det är så här, jaha, fick du en bil? Ja, det var ju...
Ja.
För åter, men allt det andra är ju bara så här, men pärlor och...
Det är så gulligt.
Det är klart liksom. Man gör så stor grej av det som viker av. Sånt snappar ju barn upp.
Liksom. Ja. Och för återigen, inte hamna i det här då, antingen eller. Att nu ska min lilla tysta bli liksom blyga och stillsamma tjej. Nu ska inte hon bli liksom ett monster här. Det är inte där vi, det syftar till. Utan vi ska ge henne alla möjligheter att kunna vara precis som hon vill.
Det kan liksom vara ett snällt monster också. Jag brukar tänka, ibland så tänker vi så här, ni vet, att barn ska ändra sig så mycket. Och så måste vi fundera så här, men hur mycket ändrar jag mig själv? Mm. Så hur är jag som förändringsförebild? Är det så hemma till exempel att jag alltid bakar bullar för då blir de godast? Sen kanske vi har någon familjemedlem som är jättebra på att baka, men alla vet att jag bakar de godaste bullarna, så då är det inte ens någon annan som testar, för alla tänker på ja, men när Kristina gör så schyssta bullar så då kör vi på det. Alltså att någonstans i den här rationaliteten att vi vill ha de godaste bullarna, vi vet att den här personen är bäst på att skruva upp en bokhylla, så kör vi på det. Och så tänker vi kanske inte på att vi behöver ju också, om vi säger det så här, barn, ja, men testa många olika saker, det är kul. Då behöver vi också testa. Och så kanske jag skruvar upp den där bokhyllan, eller jag kanske ska baka den här äppelpajen och så glömmer jag i socker, ni vet, och så blir det inte jättegott. Men det är inte hela världen liksom, för att då kan jag ändå visa att det som vi tänker är misslyckande är, det är inte så farligt. För vi vill inte ha barn som är rädda för att prova nya saker. Och vi vill inte ha barn som känner att deras värde ligger i vad de presterar till exempel. För jag tänker att det är ju baksidan av samhället vi har nu. Alltså vi får barn och unga människor som är jätteprestationsinriktade. Och väldigt det här med prestation, men också hur vi ska se ut.
Mm.
Att det är så otroligt viktigt. Och det gör ju ledigt till psykisk ohälsa.
Mm. Men du, jag tänker på, ibland kan man ju som förälder vilja väldigt väl, men sen så finns det ju en verklighet här som barnet ändå ska möta, bli bemött av. Ibland ser jag att frågor dyker upp som till exempel, min pojke vill ha på sig nagellack eller en klänning till skolan. Men jag som förälder vet ju vad som händer då, han kommer bli mobbad liksom. Mm. Hur ska jag göra? Då hamnar man ju här mellan två dåliga val. Liksom. Antingen inte låta honom vara som man vill för att skydda honom. Mm. Eller att skicka iväg honom och veta att han kommer liksom få en väldigt tuff dag. Liksom. Mm. Hur kan man tänka då?
Jag tänker att det här är ju alla föräldrars värsta mardröm. Att ens barn ska bli så här retad, utsatt och kanske inte få vara med och leka. Alltså, allt det där är ju liksom, det är ju någonting som alla föräldrar känner liksom. Och jag tänker med barn att vi kan liksom inte, vi kan ju inte vaccinera dem mot att bli retade. De kommer någon gång under livet säkert bli retade. Och vi kan se också att barn, alltså vi blir retade för olika saker. Det kan vara till exempel att vi har fula jeans på oss, att vi har fräknar, att vi har glasögon, att vi har en konstig frisyr. Alltså barn kan bli retade för allt möjligt. Så jag brukar säga att det kanske inte är jättebra då att tänka att vi ska ta bort allt det här för att barnen ska slippa bli retade. Utan där måste vi ge barnen strategier. Alltså, vad kan jag göra när någon säger så, varför har du klänning på dig? Det är bara för tjejer. Eller vilket fult nagellack du har för. Hur tönt är det liksom? Så där måste vi ge barnen strategier. Vad ska jag göra när någon säger något taskigt till mig?
Mm.
Och det handlar ju om att öva hemma. Och där brukar jag säga att det bästa är ju för barn, det är ju att säga så här, okej, du säger att jag har en ful tröja. Jag bryr mig inte om vad du tycker. Sluta. Det här är min tröja, jag gillar den jättemycket.
Mm.
Alltså att få dem att få öva på att faktiskt sätta ner foten och säga ifrån. Och vi har en fantastisk trestegsmetod för det här i boken.
Ja,
och där tänker jag att det handlar mycket om dels att benämna det som händer för att lägga ansvaret på den som är taskig. Alltså du säger att jag har en tjejklänning på mig. Och sen att vi sätter ord på så här, hur känns det? För det handlar om att bli subjekt. Att säga så här, men jag blir ledsen då. Eller jag blir jättearg. Det är inte okej att du gör så. Och sen att vi berättar vad vi vill. Mm. Men jag vill inte att du ska säga något om mina kläder. Sluta. Mm. Och övar vi på det här hemma när det är tryggt, så har barnen en möjlighet att sätta sin gräns. För att ju äldre barnen blir, desto fler situationer kommer de vara där ingen vuxen finns med. Och då måste de ha de här strategierna. Då kan vi inte tänka som föräldrar att jag plockar bort det här så slipper mitt barn. Utan ös på med det som barnet gillar och fyll på med de här strategierna. Så att barnet är rustat liksom. Men sen tänker jag också att vi behöver se här att de föräldrar som väljer till exempel låta sin tjej ha Hello Kitty-tröja eller att killarna bara får gå i så här killkläder. Alltså det är också ett val som du gör som förälder. Du väljer att följa normen. Och du väljer då faktiskt, du vet att så här, men då kommer mitt barn bli begränsat utifrån den här stereotypen. Och där behöver vi nu också se, för att jag tror många föräldrar tänker att när vi gör val som är utanför normen eller på ett nytt sätt, så ser vi mer att så här, ja, men vi avviker och sådär. Medan vi måste också se att de som väljer att göra exakt som normen och följa stereotypen, det är också ett medvetet val som förälder. Liksom. Mm. Och där behöver vi inte gå in och säga att det ena eller det andra inte är ett val. För det är alltid ett val vi gör. Mm. Nu var det här lite snurrigt resonemang, känner jag.
Ja, men nej, men absolut. Lite som vi var inne på, det här med att pojkar kanske får färre kramar. Så blir det ju så. Sätter du på dem en arg dinosaurie eller ett lejon, så kanske, ja. Jag förstår precis vad du menar.
Ja. Och det tror jag också. Alltså som förälder så får du också mer frågor och sånt när du gör på ett annat sätt. Jag tycker att vi ska, man kan också fråga, men varför väljer du att ha liksom så här Hello Kitty på din tjej? Kan man prata om det liksom?
Just det. Mm. Och de här strategierna du pratar om, som man ger till sina barn, de är ju så otroligt värdefulla i så mycket andra, vid så mycket andra tillfällen i livet, tänker jag också.
Ja, ja.
Och liksom våga stå upp för sig själv och förklara att nej, men jag gör så här för att det känns bra eller för att jag vill det. Eller.
Mm.
Så det är ju... Det är ju, man kan ju också se det som att de får öva.
Ja, och det där tänker jag också.
Livet.
På livet, stå upp för sig själva. Nej, men
det behöver också, det kan vara ganska kul. Jag har ju själv så stora barn, men brukar jag öva med min tonåring ibland. Så här, på morgonen så kommer den upp och ska käka frukost och säga så här, men vilken ful tröja du har idag. Men sluta! Jag bara, nu måste du säga så här, trestegsmetoden, kör nu. Åh, det är så jobbigt. Ja, okej, men testa. Ja, men du säger att jag har en ful tröja. Jag blir jättearg då. Kan du bara sluta?
Det blir jobbigt.
Det var svårare än så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Så jag tänker att alltså, det där kan man också så skoja med och leka och så testa liksom.
Just det. Jag tänker så här, ifall man då har läst er fantastiska bok, vilket jag tycker alla ska göra, och så har man liksom börjat jobba lite med det här hemma.
Mm.
Men sen vill man ju ta det också till förskolan. Ja. Har man tur så har man ju en förskola som jobbar med de här frågorna.
Ja.
Men jag känner nu, min äldsta då har ju precis börjat förskoleklass. Och där blir det ju en ännu svårare sak, tycker jag. För det känns som att skolan, dels är ju barnen äldre, så att vissa mönster är redan satta, känns det som. Och sen finns det kanske inte samma utrymme att jobba med de här frågorna. Man kanske är färre lärare per barn. Eller, det känns som att skolan ligger lite efter på något sätt. Jag skulle vilja ha lite råd kring dels hur man kan prata med förskolan om det här. Men också med skolan och vad som är rimliga krav liksom att ställa.
Jag tänker att både förskola och skola regleras genom skollag och läroplan.
Mm.
Och i de styrdokumenten så står det jättetydligt att alla som jobbar inom skolan och förskolan ska arbeta för jämställdhet och motverka stereotypa könsroller. Alltså att barn ska inte behöva begränsas av stereotyper för hur tjejer och killar ska vara. Så det finns i deras uppdrag. Så att alla som är lärare ska jobba med det. Så det är ingenting som man kan välja eller välja bort. Sen ser det olika ut på olika skolor liksom. Men jag tänker att det är jättebra som förälder att fråga så här. Ja, men hur jobbar ni med det här med jämställdhet i er verksamhet liksom? Mm. Sen har vi också på olika förlag så har vi börjat lägga ut så här material på vår hemsida. Och där har vi bland annat så här checklista för jämställt bemötande. Och då är det den här godisbilden som ni har pratat om tidigare. Och sen är det liksom lite olika, så här, det här kan vi tänka på. Och den kan man bara skriva ut från vår hemsida och liksom ge pedagogen så här, ah, men jag hittade den här. Och för jag tror också att ibland så är det viktigt att vi hittar de här lite så här konkreta sakerna. Som i den kan det vara så här, men hur lär vi barnen till exempel att säga nej? Och det är någonting som vi kan prata om tillsammans och ta upp på ett föräldramöte också.
Just det.
Hur jobbar vi med det? Så att det blir lite praktiskt också. Eller kan du fråga pedagogerna, ja, men på så här mattelektionerna, hur tänker ni då kring jämställdhet? Och så kanske det är någon lärare som säger så här, jo, men jag tänker på det i de exempel jag ger till exempel. Mm. För då räknar vi på att det är så här, ja, men två tjejer som ska flytta ihop. Och så räknar vi på, vad skulle deras bolån bli till exempel?
Just det.
Eller kanske någon lärare som säger så, men jag tänker på det mitt bemötande. Jag brukar inte säga tjejer och killar, utan jag säger elev eller ungdomar till de här som jag möter. Det tror jag är alltså, som förälder ska man inte komma och känna att det här är ett krav som vi ställer, utan det är förskolan och skolans uppdrag. Men sen tror jag det är jättebra att ta något så här praktiskt som vi kommer på.
Mm. Kan vi inte också prata lite om hur killar och tjejer eller barn generellt leker och leksaker, för det där tycker jag är en sån här vardagsfälla som jag hamnar väldigt ofta i.
Ja, men precis, vi var ju lite inne på det där i början. Ja, det är ju lite en...
ja men precis, det här framförallt, ja, men det blir så otroligt tydligt, två dockor då, den ena är Batman och den andra är Barbie. Det är ju faktiskt, om man tittar på dem rent krasst, två
och bara det att den ena kan stå av sig själv, ja. Och den andra,
och den ena kallas inte för en figur och den andra för en docka liksom. Ja. Och jag tänker, nu är det ju snart jultider här och vi ska börja inhandla våra beta av önskelistorna och sådär. Hur kan man tänka kring liksom leksaker och sådär? Vad vi erbjuder till våra barn?
Jag tänker med leksaker att många barn idag har jättemycket leksaker. Ja. Så det tänker jag är faktiskt en så här grej först att tänka på. Så vi kanske ska köpa mer leksaker utan slå in den som ni redan har hemma faktiskt. Men sen tänker jag också att vi kan tänka så här, ja, men om mitt barn har jättemycket Lego, ska vi ge mer Lego då? Eller ska vi ge någonting helt annat? Alltså, så jag så här, kan vi lägga till med någonting? Men sen så tänker jag också med till exempel så här pruttkudde. Det är ju en fantastiskt bra present att ge. Det brukar alla tycka är jättekul. Mm. Både tjejer och killar. Och alla barn gillar pruttkuddar.
Och vuxna med.
Och vuxna med.
Det brukar vara så där att de plockas fram på kvällen. Och bara,
men jag tänker också så här, kan vi så här kombinera? Jättekul. Kan vi ge en sån här Bratz-docka, ni vet, en sån här modedocka. Och så köper vi till lite så här extra lasersvärd. Och så slår vi ihop det i samma paket. Liksom. Vad händer då? Så kan vi också tänka. Mm. Att vi bara så kombinerar lite olika. För jag tänker att bara för att leksaksaffärerna har sorterat leksakerna på ett visst sätt och tänker sig, ja, den här leksaken passar ihop med det här. Så vi behöver ju inte göra så liksom. Där kan man blanda lite vad man ger för present.
Ja, och jag tänker också att barn får också lära sig genom leken ganska tidigt. Alltså och det hänger ju ihop i förlängningen med det här med egenskaper och vad man lär sig utav sina lekar, vad man tränar på. Liksom. Mm. Men tittar man på en skolgård eller en förskolegård när man kommer dit och ska hämta, så det är ju ganska uppdelat tycker jag. Alltså tjejer står och gör ena saker och där borta är grabbarna och de springer runt och jagar varandra och är lite mer fysiska. Liksom. Ja. Varför är det så, tror du?
Det är biologiskt.
Ja, men det måste vara det, va?
Det är biologiskt, det är jättesvårt att förändra. Det går inte. Nej, alltså, så här är det ju att om vi tittar på jättesmå barn så då väljer de allt material och de leker med alla ungar oavsett om de är tjejer eller killar. Sen när de är 3-4 år så brukar det bli uppdelat. Mm. Då är det som att barnen har varit i våran kultur och vi har en ojämställd kultur där tjejer och killar ska göra olika saker. Så att de har liksom marinerats i den här ojämställdheten och sett. Mm. Och det här är jätteviktigt att se att när jag gör det som den här normen förväntar sig, det vill säga när jag som tjej tar på mig en klänning, då får jag höra så här, åh, vad du är fin, vad söt du är. När jag som tjej tar på mig mjukisar och t-shirt, Ingen kommenterar mitt utseende. Och det här handlar om att alla människor och alla barn vill ha bekräftelse.
Mm.
Och den här positiva bekräftelse som vi faktiskt ger barn när de följer normen, den är jättestark. Vi ska inte underskatta den. Sen finns det också alla som, de här små rättningarna som barn och vuxna gör. Nej, men killar, nej, de kan inte ha hårspännen. Det är för tjejer. Ge mig tillbaka dem. Liksom. Så att när barn är 3-4 år, då har de sett det här. Och de har också sett heteronormen som är jättestark i vårt samhälle. Och heteronormen innebär ju att tjejer ska leka med tjejer och killar ska leka med killar. Det vill säga att vänskapen ska bli liksom könssegregerad.
Mm.
Och det där tänker jag är ju liksom, då har barnen levt i en kultur där de har fått lära sig att en tjej och en kille som leker tillsammans är kära.
Mm.
Och folk himlar med ögonen och säger att de är så gulliga, de kanske kommer gifta sig när de är stora. Och det här skojar vi liksom om, men heteronormen är det som allra starkast gör att barnen leker uppdelat. Och det är jättesorgligt, för det är jättemånga som faktiskt blir av med sina lekkompisar bara för att de råkar ha fel kön.
Ja, jag har kommit på mig själv med att, alltså det är ju verkligen så jag skäms, men kommit på mig själv med att så här, fråga när Elsa kommer hem och har lekt med en kille, så kan man säga, tror du att han är lite kär i dig?
Ja.
Så nu har jag börjat säga det om tjejer också. Så här, men då lekte jag med henne. Så här, jag tror att hon är lite kär i det. Bara för att, liksom, för att liksom, balansera upp det där. Min stress. Att liksom, men det är också så där som man kommer på det när det liksom ramlar ur munnen. Bara, vad är det jag säger? Och då märker jag att hon blir lite så här ställd. Och nej, det tror jag. Nej, det är han inte. Och så lite generad och lite... Ja. Så att då lägger man det på deras relation som uppenbarligen är jättefin. De är jättekul ihop. Ja. Hon och hennes, ja, en av...
Då känner han sig gammal som en sten.
Jag vet, det är hemskt. Men där är också, det är, jag tror att det är väldigt vanligt.
Mm. Oh ja, verkligen. Och där tänker jag att vi behöver se dels att vi gör fler vänskapsförebilder till barn. Mm. Att vi lyfter fram när vi läser böcker. Det kanske inte är i berättelsen att det är så här. Det kanske är två killar som... har den här berättelsen och äventyren på gång. Och så finns det någon tjej där. Att vi då själva lyfter in. Ja, men titta. Ah, de två är bästa kompisar. Den här tjejen. Så här, Sofia och Ibrahim. De är bästisar. Mm. Att vi lägger till det där. För att det, så himla mycket barnkultur är så otroligt heteronormativ. Så att, och jag tänker att det här är också en sån missförstånd. Man tänker att heteronormen handlar om så här, kärlek och sex. Det handlar inte om det. Utan det handlar... jättemycket om vänskapsrelationer. Det handlar om familjeformer också, där jättemånga familjer osynliggörs. Alltså, i Sverige så är det vart fjärde barns familj ser ut på ett annat sätt än mamma, pappa, barn. Men ändå så håller vi fast vid den här idén om att kärnfamiljen är lite bättre.
Mm.
Och vi pratar liksom om så ensamstående föräldrar. Men alltså, jag tänker så här, alltså ensamstående föräldrar, det de skulle längta efter skulle vara lite mer ensam egen tid.
Mm.
Alltså, det blir väldigt så konstigt att det är som att de här normerna behöver uppdateras efter hur samhället ser ut.
Mm. Där kan jag faktiskt komma med ett litet tips. Nu har ju ni väldigt fantastiska böcker på ert förlag. Men vi köpte hem en annan bok som jag ganska snabbt upptäckte att det bara var kill. Alltså alla var killar. Mm. Och så var det en tjej och hon var ju liksom lite söt. Liksom.
Mm.
Så att, nu när jag bläddrar igenom så sa jag det till min man. Att du, när vi läser den här så ändrar vi. Så att huvudpersonen får vara en tjej.
Mm.
Så att det är jättesvårt när man läser och kommer ihåg. Liksom. Men det köpte ju vår dotter. Liksom, då, så här, men det här är en och det gjorde ju liksom hela... berättelsen helt annorlunda.
Ja.
För då är det plötsligt en tjej som är kär i en tjej. Och det var ju liksom... Det blev jättespännande.
Ja.
Så det kan man också experimentera lite med innan barnen lär sig läsa själva.
Verkligen.
Ja.
Och vi är jätte... Eller min man är faktiskt läsare. Han är mycket mer kreativ än vad jag är. Men han har börjat ge att våra döttrar får namn i karaktärerna i böckerna efter sina kompisar.
Ja.
Och då blir det ju liksom inte alltid så att rätt kön blir rätt kön. Utan då är det liksom, ja, men det är Lukas och det är Ella. Och, det,
just det.
Och då blir ju också historien mycket roligare och intressant.
Så det finns och
det är det som är
där
spännande
små.
Också. För det är det som jag tycker är intressant med det här. Att många också tycker att det blir lite roligare. För det andra har vi, det har vi liksom hört till leda. Så, här, oh, så blev han kär i henne. Och hon var så söt och fin. Och man bara snark.
Mm.
precis.
Ja.
Men och det kan, alltså så här, jag är ju helt övertygad, du var inne på den här MeToo-kampanjen här för, i början. Ja. Och om man då drar parallellen, när börjar det? Det är ju liksom debatten och så. Och jag vet att ni skrev det i boken också och det fick verkligen mig att tänka till. Men alltså så här, vad är det som, jag tänker typ när pojkar leker krig, för det oftast är som de gör liksom där. Och vad är det de lär sig? Jo, men det är de lär sig ganska tidigt att de har en makt. Liksom. De har makt över liv och död, eller de har makt över, liksom, jag står över dig, jag bestämmer här om vem som ska leva och vem som ska dö. Mm. Och jag vet inte, nu drar jag det ganska långt kanske, men jag tänker just, det känns som att pojkar oftast får lära sig liksom så här, maktlekar ganska mycket tidigare än tjejer. Kan det ligga någonting i det? Eller är det...
Alltså jag tänker att det som killar får öva sig jättemycket på, det är att så här, objektifiera varandra.
Ja.
Och att objektifiera någon betyder ju att inte se den som en person utan som en sak helt enkelt.
Okay.
Och jag tänker att det är ju en av förutsättningarna för att kunna använda våld. Mm. För att om du till exempel slår en person och den säger aj, det gör ont, då är den ett subjekt, den är någon som känner någonting. Då är det väldigt svårt att fortsätta slå den personen när den säger aj, det gör ont. Men det som killar får öva på, det är att spänna sig så att det inte ska göra så ont när någon puttar dem till exempel. Och de får också öva på att bita ihop och inte säga aj, det gör ont.
Just det.
Utan att de får öva faktiskt på att stänga av sina känslor och bli objekt. Och,
ja, det är så pass till
och
med.
Ja, och det här är jätteviktigt att se. För om man tittar i skolan till exempel, killar är utsatta för jättemycket vardagsvåld. Jättemycket så här, knuffar, slag och allt sånt där som vuxna bara ser mellan fingrarna och tänker, ja men det är så killar är. Och jag tänker att det där är liksom, det handlar om att stänga av, och då går det att gå över människors gränser. Och det är en väldigt obehaglig sak som vi lär barn jättetidigt. Mm. Och vi säger också så här, men upp och hoppa, det var inte så farligt till en kille. Nej, men du ska väl inte gråta, stora killar gråter inte. Alltså att vi matar dem med det här att du ska stå pall, du ska tåla lite. Och också många föräldrar som känner sig, men hur ska det gå med min pojke? Han är lite blyg och försiktig. Mm. Det måste han sluta med när han ska börja på skolan. För där är det inte så snällt som på förskolan. Att vi ser det här, jaha, vi ser det inte så, ah, men killar är på olika sätt. Utan vi tänker så, oj, hur ska vi lära den här pojken att liksom, ah, men ta för sig, stå upp och liksom inte börja gråta. Och inte springa och hämta en vuxen. Liksom.
Mm.
Och det blir jättekonstiga liksom grejer också, för vi säger gärna till barn så här, men gå och hämta en vuxen om ni har problem.
Mm.
Och samtidigt så står de vuxna där och bevittnar när barnen har så kallat skojbråk och ingen gör någonting.
Mm.
Alltså, och där tänker jag att den här, alltså toleransnivån är så himla olika. Vi skulle aldrig tolerera så mycket våld på vår arbetsplats som barn, alltså som killar blir utsatta för i skolan.
Mm.
Skulle folk säga så här, oj, vi har ett arbetsmiljöproblem här liksom.
Mm.
Så att jag tänker absolut att vi fostrar in det där jättetidigt.
Mm.
Men och jag tänker också att det finns också, dels är det här att lära sig objektifiera andra människor för att kunna liksom gå över deras gränser. Men också det här, alltså vem får säga nej? Det är jätte, vi måste titta på liksom när småbarn till exempel, så här, om farmor säger så här, men får jag en kram? Och barnet säger så här, nej jag vill inte. Jo, men en liten kram kan en farmor få.
Mm.
Och barnet visar med kroppen att de inte vill. Och sen tar farmor sin kram. Och händer det där en gång så spelar det ingen roll. Men händer det flera gånger så lär vi barnen att det spelar ingen roll vad du säger. Eller till exempel, det är jättevanligt när barn ska plocka undan. De säger så här, okej, nu får vi hjälpas åt att plocka undan. Och så är det två barn, en tjej och en kille som har gjort någonting. Och så säger så här, killen, nej men jag håller på och ritar. Och så säger vi, jo men du får hjälpa till. Nej men jag ritar. Och så säger vi till tjejen så här. Och så säger hon också, ja men jag ritar. Jo, men kom igen nu får du hjälpa till. För vi har sagt att alla ska hjälpas åt. Och så förhandlar vi med tjejers nej. Och förhandlar så här, ja men du får hjälpa till, du får ta undan tre saker. Och det här behöver vi också bli medvetna om när vi gör. Mm. För där ser det helt olika ut på tjejer och killar. Och det här får alla barn lära sig.
Mm.
Att när tjejer säger nej, så kan man tjata lite till och så blir det ett ja. Och det här är ju jätteobehagligt, för det här är ju exakt det som händer vid så kallat tjatsex.
Mm.
Som jättemånga tjejer har varit med om, att de har blivit tjatövertalade till att ha sex, fast de inte alls har lust.
Mm.
Så det här är jättekomplicerade saker som där måste vi verkligen gå in och se att vi behöver ge alla barn de här gränserna. Och också lära barn när någon säger nej. Precis. Då är det inte läge att gå in och säga så här, ah, men snälla, du kan bara göra lite. Mm. Alltså nej är nej.
Vi har varit ganska hårda med det hemma. Men det backfire ju ibland. När man bara, nu är det dags för mat. De bara, nej. Och man bara, jo. De bara, nej, men nu säger jag nej. Ett nej, ett nej. Säger de. Ja. Men ibland så är det faktiskt mamma som måste bestämma. Så då spelar det ingen roll. Nej. Men ja.
Ja, alltså, jag har så mycket frågor kvar. Men vi måste börja, faktiskt börja avrunda.
Ja, vi måste ner.
Ja.
Tyvärr.
Vad skulle du säga är de vanligaste vardagsfällorna som man som förälder hamnar i? Och vad kan man göra åt dem? Om man vill liksom så här börja bryta lite egna mönster? Och...
Mm. Alltså, jag skulle nog ge tipset att utgå ifrån det barnet tycker är kul i leken. Och lägg till där. Liksom. Är det actionfigurer som gäller så fortsätt leka det. Och sen så kommer det liksom, kommer en ambulans och så får ni plåstra om alla som har blivit skottskadade eller vad det är. Alltså, Det tänker jag är en, och skulle jag verkligen säga, rekommendation. Men sen också börja prata med barn om känslor.
Mm.
Alltså, det behöver alla barn, och det behöver vi vuxna också få öva på. Att stanna till. Och jag tänker med jättesmå barn så handlar det om att sätta ord på deras känslor. Men jag ser att du är frustrerad. Jag ser att du är ledsen nu. Och att vi är med dem i känslorna.
Mm.
Och att vi övar också på olika känslor. Jag tänker vi kan dansa med barnen. Där kan vi se jättemycket känslor. Vi dansar arga dansen liksom. Prata om vad kan vi göra när vi är arga. Det kanske är jättebra att säga jättehögt. Jag är så arg nu. Stampa i golvet. Det kanske funkar jättedåligt om vi slår någon annan person eller börjar kasta saker och sönder. Men någonting behöver vi göra av våra känslor, och det behöver vi snacka med barnen om.
Mm.
Så det tänker jag. Men sen tänker jag också, alltså böcker är ju jättebra. Alltså där när vi läser för barn, då kan vi göra om, vi kan lägga till. Det finns jättestor möjlighet att skapa helt nya världar. Och ge fler liksom, förebilder handlar det om också.
Mycket bra. Jag tycker vi kan lägga ut lite boktips kanske från Kristina.
Det ska vi verkligen göra.
Om man vill läsa bra böcker med mångfaldsfokus.
Och böckerna går att beställa dels via...
Ja, de
er
finns,
hemsida,
ja, de
förstås.
Finns på olika punkt nu i våran webbshop. Men sen finns de ju på
Adlibris
och biblioteken finns de.
Ja.
Och om man tycker att det är alltså spännande som förälder, så kan man också läsa boken. Och sen har vi så här handledningar till. Och då är det så här frågor som man kan prata med barnen om. Vad händer i den här berättelsen? Och så finns det också så här kunskap liksom på fyllning. Det kanske står någon liten så här faktaruta. Så här, men hur kan vi tänka kring de här sakerna? Så får man lära sig mer. Så det kan ju också vara roligt som förälder.
Verkligen.
Mycket bra.
Bra, mycket bra.
Inspirerande
ja,
samtal.
Verkligen. Tusen tack för att vi fick träffa dig.
Ja, jättekul att prata med er.
Och för allt ditt och ert arbete.
Mm, verkligen, viktigt.
Mm.
Och vi ses ju nästa vecka igen.
Det gör vi.
Och hörs framförallt.
Ja.
Men då har vi ett helt nytt ämne.
Det har vi.
Mm. Mm. Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.